Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Då är det dags för en MotoGP-podd. Rykande, spännande inledning på MotoGP-säsongen 2020. Välkomna till eftersnack efter årets första race och lite framåtblickande mot nästkommande race. Tobias Lajon och Andreas Mårtensson som vanligt. Och hur kändes det efter första prathelgen på riktigt, Andreas?
Man var lite ovan, kände jag. Man blev ganska trött, speciellt på lördagen. Det är mycket på lördagen där med kval och allting, vad det är för någonting i Moto 2 och sådär. Så att, nej, men det kändes ju äntligen skönt att det drog igång.
Mm, jag tycker detsamma. Sen var det ju var och är tråkigt att det är massa restriktioner med resor och att det är tomt på läktare och så vidare. Men själva inramningen där med banan som sådan och vädret och förutsättningarna. Jag tyckte det var spännande med den här hett. Och på något vis nytt event blev det.
Ja, det blev lite, precis som du säger, nytt koncept på det hela. Och jag tyckte i inledningen av helgen, då var man mer ovan med det här med tomma läktare och sådär. Men sen när väl racet var igång så tyckte jag ändå att det känns ungefär som vanligt här. Jag tänkte inte ens på publiken just under racet.
Nej, faktiskt inte jag heller. Jag tror motorsport har en fördel där. Det är både ljud, det är dramatik konstant. Det finns inte mycket... inga döda punkter ändå. Så att, ja, och sen tyckte de skötte det där bra med filmningen också runt banan.
Var det någon skillnad? Det kanske det var.
Jag vet inte. Jag tycker man har fått mer översiktsbilder. Eller så var vi helt enkelt så fokuserade på det som hände på
ja,
banan.
Ja, jag tror nästan det. Alltså. Men precis som du säger, motorsport har ju generellt sett en fördel när det gäller just sådana här saker. Det är en annan sak som en fotbollsmatch med pålagd publik. Mm. Det blir inte så bra.
Nej, det blir inte det, va? Nej, jag är jätteglad att säsongen har kört igång och samtidigt så blev det så händelserikt där och framförallt några förare som skadade sig, vilket för mig gav lite tråkig eftersmak på helgen.
Ja, för mig också faktiskt. Efter helgen kände jag mig också i måndags där för några dagar sedan, så det blev inte riktigt som tänkt på något sätt med tre ganska allvarliga skador då under helgen som... kan göra att alla tre missar nu i helgen också. Vi vet vi inte än. Två av dem ska vi försöka i alla fall. Men det blir inte riktigt som vanligt.
Nej, det var ju också lite så vi spekulerade här med kortare racesäsong, kortare uppehåll mellan racen. Jätteviktigt med den här lägsta nivån rent resultatmässigt. Och sen framförallt att hålla sig borta från skador. Men det är ju lätt att säga. Vi vet ju båda hur... Jag skulle säga att den här värmen spelade in i de här krascherna till viss del.
Ja, det tror jag också. Men även uppehållet spelar viss roll. Du vet ju själv efter ett vinteruppehåll. Lever man i den här tävlingsvärlden, då vill man tävla. Och får man inte göra det, då blir man på något sätt lite knäpp.
Ja, man tappar lite av den här yttersta skärpan också, kanske. Kanske.
Ja. Jag kände det i alla fall efter en vinter att man behöver liksom tävla för att stilla den nerven lite och sen blev man nästan övertaggad. Det kändes som att vi såg lite det hos rätt många förare.
Mm. Ja, en händelserik inledande helg i alla fall. Men vi måste ju säga i alla fall att det känns otroligt positivt att säsongen till slut kom igång, för det kändes ju mörkt ett tag här under våren, det får ju jag säga i alla fall.
Ja, jättemörkt. Jag trodde ju till och med att det inte skulle bli någon säsong överhuvudtaget. Det var vad jag gissade på där någonstans i maj. Men man ska inte lita på vad jag gissar. Det brukar vara fel och det är även så denna gången.
Jag tänkte för poddandet här nu då. Positiva och negativa känslor eller saker att lyfta efter första helgen. Och sen också måste vi ju kika närmare på det som hände för Marcus under racet. Och även tycker jag blicka framåt mot nästkommande racehelg.
Där har vi nog fyllt en podd, va?
Jag tror det.
Ja, det finns mycket att prata om efter den här första helgen.
Ja, det finns ju det. Vill du delge någonting av det positiva som du fått med dig efter helgen?
Det kan jag göra. Och då tycker jag vi börjar med segrar.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fabio Quartararo som alltså tar sin första seger i klassen. Han gör det som 21-åring. Han gör det i sitt 20:e MotoGP-race. Så tar han segern och han vinner nästan med 5 sekunder och är helt överlägsen på racet. Är han helt överlägsen.
Och är det här oavsett det som händer för Marcus, eller hade det sett annorlunda ut om Marcus hade hållit sig på hjulen?
Ja, det hade det säkert. Men nu gjorde han inte det. Så det kan vi komma in på senare när vi kommer till Marcus. Men Quartararo gjorde exakt allting rätt. Jag trodde faktiskt inte att han skulle hänga med så pass bra som han gjorde, men han tog sig samman, tog sig förbi de här två Ducati-cyklarna. När både Miller och Bagnaia tog sig förbi så tog han tillbaka det. Förbi Vinales, han fick en lucka direkt. Vinales gjorde misstag. Och jätteimponerande. Som han kan inte ha gjort det bättre.
Nej, jag håller med dig. Och det som är extra imponerande är också hur helgen inleddes. Han var efter. Han dels hade den här bestraffningen från sina tester som gjorde att han tappade tid i början på helgen. Och det har vi sett många gånger före som tappar tid på träningarna. De är ofta något halvt eller ett steg efter under hela helgen. Men han tog i kapp det och han satte en fantastisk poletid, även om vi var kritiska till hur det varvet gick till där med gul flagg och så vidare. Men sen då, som du säger, då, förvalta det. Och även de här omkörningarna med Ducati-förarna. Svårt, vi sa ju det innan racet. Svårt att dra nytta av Yamahans fördelar om man ligger bakom andra förare.
Det har vi ju sett förra året, framförallt med Vinales, att det är extremt svårt att ta sig förbi. Han har haft extremt svårt, men Quartararo har någonting extra att dra fram vid de här tillfällena så att han tar sig förbi, tappar inte den här tiden. Och det är faktiskt jätteimponerande att se också. Och precis som du säger, han låg efter redan första träningen. Men sen tittar man på hans varvtid under FP2 och FP4, så är de inte succéartade heller. Marcus och Vinales var starkare i race pace. Men sen till racet, different story. Och det är ju en extrem styrka att ha den. Och ha det, helt enkelt.
Vi såg ju också där från kvalen. Han var ju, hade det varit strid på kniven eller verkligen fight om positioner på slutet. Han var ju riktigt stark i sista sektorn också, Quartararo. Och kanske den snabbaste utav alla. Och sen tänkte jag på en sak till under racet där som också visar på styrka. Det är den här på något vis lugna. Han känns lugn och samlad i körningen. Det är inga stora tillbud eller sladdar eller någonting. Utan
det känns stabilt.
Det känns väldigt stabilt. Ja.
Och sen så, jag tyckte också det kändes som när Marcus gjorde sitt misstag där. Första misstaget han gjorde i kurva 4, framhjulsläppet som han redde ut då, kom ut på banan igen. Men i det läget då såg ju Quartararo precis vad som hände. Han låg ju en liten bit längre bak. Men det var ju då han började avancera. Det kändes precis som att då insåg han på riktigt att det här racet kan jag vinna. För jag tror ändå att han har blivit slagen av Marcus i den här sista duellen flera gånger förra året. Och det har ändå varit ett spöke för honom, tror jag i alla fall. Det här med just med Marcus. Men jag tror han kände sig betydligt kaxigare inombords när han såg det där. Att nu kan jag vinna det här racet. Och då gjorde han det bara.
Ja, för det är
en sak att slå Vinales till exempel. Det vet han att han kan göra. Det har han gjort så många gånger. Men han har inte slagit Marcus än. Men när han såg att det där hände då var det fritt spelrum.
Ja, det ska bli spännande att se hur Quartararo fortsätter att utvecklas. För jag tror inte vi har sett slutet på hans utveckling. Utan det här är ju tvärtom, det är ju bara början.
Det är början, så är det. Ja,
ja absolut. Ja, den här punkten är jag helt överens med. Men om jag får lyfta något negativt då istället, så skulle det vara intressant att väga den plats som Quartararo ska ha nästa säsong i fabriksteamet. Där sitter Valentino Rossi nu. Och det såg ju inte alls lika bra ut. Det såg ju tvärtom. Det såg ju riktigt, det såg riktigt tungt ut hela helgen för honom.
Ja, det gjorde det. Verkligen. Fick inte ordning på det här med däckslitaget på bakdäcken. Även fast det stämde för de andra tre förarna, hyfsat i alla fall. Så fick inte Rossi ordning på det på hela helgen. Och det var lite... Det var inte kul att se. Speciellt inte när Marcus tog sig förbi där. Det var ju som att Rossi släppte förbi Marcus helt enkelt. Kanske vis av erfarenheten hur det gick i Argentina. Kanske ett statement att jag vill inte ens vara i närheten av dig. För jag vet att du kör som en blådåre till exempel. Mycket möjligt, men fortfarande så var det inte kul att se.
Nej. Nej, och dessutom sen i slutändan då så bröt han ju med något tekniskt problem.
Ja, det blinkade ju något rött där på displayen. Något som inte var som det skulle helt enkelt. Han bröt på start- och målraken faktiskt.
Ja, tung helg för Rossi. Vi hörde lite grann om de här skillnaderna i körstil då jämfört med de yngre förarna. Att han är den förare som dels sitter lite mer i motorcykeln, inte hänger lika mycket på sidan och sen att han är lite längre än de andra förarna. Kan man hitta några sådana förklaringar, tror du, till de här däckproblemen?
Ja, kanske.
De har ju tillgång till varandras data samtidigt.
Ja, jo, det har de ju, men det är en sak att se lite grafer och en sak att ändra någonting. Och de vet säkert vad det är för någonting, men det är nog svårt för oss utomstående som inte ser den här datan att riktigt analysera vad är det som inte riktigt stämmer. Men vi ska ju komma ihåg Rossi hållit på så länge nu så att han har ju fått ställa om sin körstil hur många gånger som helst egentligen och har kunnat göra det och ändå kunnat kommit ut på andra sidan som en segrare till slut. Men nu går det tyngre.
Mm.
Den här gången går det tyngre.
Ja, det är ett antal år. Han gör ju alltså sin 25:e säsong. Så att, det är många eror som han har ändå varit med i toppen på.
Definitivt. Men, 502, tack bara en sån. Att han ens kan köra de här två cyklarna.
Ja. Nej, men den här helgen, inledande helgen, då måste han hamna på negativa sidan.
Ja, jag håller med.
Vill du lyfta något annat positivt då?
Ska vi ta positivt igen?
Jag tycker.
Ska vi inte ta... Nej, men vi tar negativt igen så vi blir av med dem där. Yeah. Nej, men då säger jag negativt Crutchlow.
Mm. Motivera.
Nej, men det... Han gör alltså ett misstag. Går omkull, kurva 8. Snabb vänstersväng. Lätt hänt att gå omkull i den svängen. Det såg vi Alex Marquez göra också. Tidigare under helgen, men han gör det alltså med 20 sekunder kvar av vår mappen. Slår sig så illa så han bryter båtbenet och får nästan en hjärnskakning åtminstone, som förhindrar honom att köra racet. Jag tycker det är på ett sätt kan jag tycka att det här är en klantig vurpa.
Och det hänger ihop med tidpunkten under helgen såklart.
Ja, ja. Tidpunkten under helgen, han behöver inte pusha. Visst, han hade inte gjort någon bra warm-up. Han låg typ näst sist när detta hände. Men han hade inte behövt att pusha där. Och på något sätt så kändes det som när han gick omkull att det på något sätt är det typiskt Crutchlow. Tråkigt, för han var så himla snabb under hela helgen. Och kunde definitivt varit med och utmanat om en pallplats.
Ja, som racet utvecklade sig sen så hade det definitivt kunnat vara så.
Han hade varit med i det gänget utan problem med Miller och Bagnaia och Dovi och Vinales.
Ja, och han, ja, med erfarenheten där, han är ju duktig och köra med sämre fäste. Så att det hade kunnat vara ett bra tillfälle för honom att kicka igång säsongen.
Absolut.
Ja, jag är med. Det är väldigt, det är helt fel tillfälle att göra den kraschen han gjorde. Och till vilken nytta det dessutom. Förhållandena skulle vara helt annorlunda ändå på eftermiddagen efteråt.
Så är det.
Ja, det är med på honom på negativa sidan. Jag vill nästan fortsätta med Yamaha sen också.
Så du fortsätter med negativt?
Ja, jag tänker blåsa av
där. Vi blåsa av dem.
Ja, nej, men teamkollegan till Rossi, Vinales, har ju som alltid varit blixtrande snabb på träningar. Han är snabb på kval, han står i rätt position, han tar starten. Ja, och sen blir det inte mer än så. Och då är det ju, det är på en hög nivå, men han behöver ju vinna race för att ta en titel.
Ja.
Och peta ner framförallt då Marquez från tronen.
Ja, det behöver han.
Och nu får han stryka av Quartararo dessutom. Ja. Igen.
Det är ju lite konstigt egentligen att vi tar en negativ punkt. Han blev faktiskt två i racet, ska vi komma ihåg. Men jag hade också förväntningar, mycket högre förväntningar på Vinales under racet än vad han visade. Han tog starten, precis som du säger, och då kändes det som att Quartararo låg alltså nere på en femte
Ja, någonstans, det var så långt.
Eller sjätte.
Ja, åtminstone femte var det.
Ja. Och han kan inte dra större nytta av det här Vinales, utan han blir ifrånåkt. Han blir kappkörd till att börja med, omkörd och ifrånåkt med över 5 sekunder. Det är inte bra.
Men hur mycket spelar...
Den här gången var det ju liksom, han skulle kunna få en fördel i mästerskapet. Men sen valde han ju, vi var inne på det under helgen. Jag var inne på det redan under både FP4 och på warm-upen, att Vinales ser ut att välja det mjuka framdäcket. Och frågan är hur smart det där var.
Mm, han gjorde ju det till slut. Han valde ju det. Det var ju han och hade även Rossi
det mjuka. Rossi hade det faktiskt. Grafiken var inte med där riktigt. Utan jag sa i sändning där att det var bara Vinales. Men Rossi hade också det mjuka framdäcket. Så Rossi och Vinales var de enda två förarna. Alla andra gick på hårt. Inklusive då Quartararo och Marquez. Och han gick på det mjuka och vi höjde ett varningens finger redan inledningsvis. Och så var det också. Det höll inte helt enkelt. Det höll i 5-6 varv och sen så var han tvungen att sakta ner helt enkelt. Och det däcket tror jag tror att det förhindrar honom att ta den här segern. Jag tror att han skulle kunna ta segern annars faktiskt.
Hade han kunnat göra en så stark inledning då med ett hårdare framdäck som han gjorde med det mjuka?
Det tycker jag att han borde ha kunnat göra. Men sen har jag sett att några journalister var inne på samma sak, men tänker man efter lite så här, så är det ju resultatet av att han valde det mjuka framdäcket kan mycket väl ha, alltså resultatet av det kan ha varit då att Marquez nu ligger på sjukan. Det var några journalister varit inne på under veckan här.
Och det är kopplat då till Marquez iver eller push i början på racet där med den första av.
Ja, att Vinales helt enkelt kunde ta med sig det här tempot redan från början som man hade, pusha Marquez inledningsvis till det här misstaget i kurva 4 framförallt då. Att han gick av det. Hade Marquez, han blev ju, Marquez körde ju om Vinales på varv nummer 2 och sen på varv nummer 5, det var ju då som Marquez gjorde det här misstaget när han räddade det här framljusläppet. Och hade han haft en lucka redan då, han hade en lucka på en 7-8 tiondelar då, hade han haft på 2,5 sekunder istället, som man kanske hade haft med Vinales hårda framdäck som man nu inte valde då, då kanske han inte hade pushat på den nivån och Marquez hade inte gjort det där misstaget. Så att han valde det mjuka framdäcket kan ha pushat Marquez till misstag. Det är så som jag menar med det.
Då kan det vara inte en poäng ändå i det långa loppet med däckvalet.
Ja, han blev ju av med Marquez nu i alla fall några race.
Ja.
Det var på ett annat misstag, men jag tycker ändå inför ett race så jag tror inte man kan tänka så att nej, men nu ska jag välja det här och så hoppas jag någon gör misstag inledningsvis, utan man måste ju tänka för att man själv ska vinna ett race, och då var det fel att välja det mjuka framdäcket, och jag hoppas att han har lärt sig läxan till helgen.
Och sen, som du säger, det är rätt hårt att sätta Vinales på den negativa sidan här med sin andra plats, men jag tänker också i relation till Quartararos resultat och differensen dem emellan.
Alltså det är fjärde året nu som Vinales kör Yamaha. Det är sjätte året i MotoGP. Det är det 20:e racet för Quartararo på en satellitcykel och han är 5 sekunder efter. Så måste man tänka.
Mm. Och då ser det ser inte så lovande ut.
Då ser det inte bra ut.
Nej.
Jag tror att det här kan skifta dock. Jag tror fortfarande starkt på Vinales. Han har farten, han har kontinuiteten i körningen. Han kraschar väldigt sällan. Men man får inte göra sådana misstag med just däckvalet.
Nej, det har man inte råd med.
Nej.
Jag tänker också på en sak till där med förmågan till man-mot-man-fight. Hur står sig Vinales där då jämfört med de övriga toppförarna? Det har vi inte riktigt sett. Vi har inte sett så många prov på det.
Nej, vi har inte gjort det.
Inga långa dueller åtminstone.
Nej, och där skulle jag säga, det man har sett så är han en svagare utav dem.
Han har svårt att ta sig förbi.
Exakt. Och det var ju precis det jag var inne på med Quartararo för en stund sedan. Han har inte det. Han har den här förmågan, precis som vi har sett Marquez har. Han har också den här förmågan att kunna ta sig förbi. Vi har sett det Rossi genom hela hans karriär. Att behöver han ta sig förbi någon, då gör han det och håller spåret. Vinales är lite mer lyttig typ. Vill gärna förbi, men håller sällan spåret. Och har problem att ta sig förbi.
Det är ditt favoritexempel. Det är skolexemplet där, Tom Lytty, som gör alldeles för få omkörningar. Jag håller med.
Ja, han
där.
Försöker, men han kan ju inte.
Nej.
Han har problem med omkörningar, Tom Lytty, enkelt.
Mm. Ja, men jag alldeles är lite åt samma håll. Vad en rolig jämförelse faktiskt.
Ja.
Ja.
Nej, Lytty har... Han har gigantiska problem att ta sig förbi. Han är supersnabb när han väl kör själv och det stämmer. Men han ligger i kön och ska ta sig förbi. Jag har aldrig sett någon bromsa på sig så många gånger och aldrig kan ta sig förbi.
Nej. Nej, då hamnar alltså Crutchlow, Rossi och Vinales på negativa sidan. Quartararo börjar vi att lyfta och det måste vi göra. Jag tänker också att vi skulle kunna skifta fokus från förare till märke. Något som jag har varit positivt överraskad över under helgen. Under hela helgen egentligen, det var KTM. Hela helgen.
Ja, framsteg.
Stora framsteg.
Ja, det är det.
Och det fortsatte ju under racet där. Paul Espargaro hängde med. Han hade ju faktiskt känning på en pallplats. Alltså sekunden utanför pallen för Paul Espargaro på ett torrt race. 60 grader varmt nästan i asfalten. De måste ha gjort stora framsteg.
Det är en framsteg. Vad blev han, sexa till slut?
Ja, han blev sexa.
Och även Brad Binder gjorde ju ett jättebra race. Han var ju också av banan där i början av racet. Men jämför man hans pace där jämfört med Quartararos pace, då är det likvärdigt. Och det är ju imponerande, ja, om något.
Det är häftigt. Det är häftigt.
Det hade ju räckt, alltså hade han legat där så hade det ju räckt till en pallplats.
Mm. Och det var hans första race.
Det var hans första race, ja. Mm. Ja, det blir spännande att följa.
Kul värvning för KTM.
Ja, helt rätt också. För så här nära i performance mellan teamkamrater som Brad Binder och Paul Espargaro är. Det har vi inte sett hos KTM.
Nej, det har saknats det här sista från Smith. De har ju, där hade de ju en annan filosofi tror jag när de värvade Smith och Paul Espargaro i början där. Som olika förartyper och att de mer kompletterar varandra. Och i det här inledande utvecklingsarbetet kunde gå ganska brett. Men nu måste de ha mer edge på förarna. Och dessutom ska man väl inte underskatta Pedrosas insats som testförare heller.
Det ska man absolut inte göra. Men kul att de har tagit framsteg och är så nära pallen.
Mm. Spännande också i det skedet när vi vet att Paul Espargaro skriver på för HRC och Repsol Honda nästa år.
Ja. Ja.
Han kanske får kalla fötter. Märker att det går svinbra med KTM i år.
Ja, vem vet. Det är ju faktiskt inte helt givet att det kommer gå super, super bra heller. Det vet man inte.
Med Honda, nej.
Nej, det är byta märke. Det är inte så lätt.
Nej. Annan filosofi där med chassi och... Ja.
Det är inte lätt att byta märke mot GP. Det står helt klart. Det har vi sett många exempel på.
Ja. Mm. Ja, men de vill jag lyfta. Är du med där?
Absolut.
Har du något kvar? Något positivt
ja,
kvar?
Ja, jag har en positiv kvar.
Vad är det?
Jag har två kvar, men vi tar en först.
Mm.
Dovizioso.
Ja, super, superhelg för hans del.
Ja, faktiskt. Det är ju som man själv sa, det är som en seger att kunna ta den här tredje platsen som det till slut blir. Rädda de här 16 poängen på en bana som han aldrig har tagit en pallplats på, som Ducati inte har vunnit på sedan 2006 med Loris Capirossi. Inte ens Stoner lyckades vinna på den banan.
Nej, och dessutom då bara två veckor efter sen krossolycka och nyckelbensbrott. Ja. Och det kändes, där fick jag en sån där känsla för ett par veckor sedan att nej, en av toppförarna borta direkt ja. inför starten. Och sen han bara i det tysta, han har inte synts mycket under helgen.
Nej.
Och sen gör den här insatsen under racet. Han var stark i slutet på racen.
Ja, ja det var han.
Men såg du vad trött han var under intervjun efteråt?
Han hade fått tur max.
Han orkar knappt prata efter.
Nej, han hade fått tur max vad han klarar av faktiskt. Mm. Nej, men det var kul att se ändå att Dovi är med. För vi vet också, det här är en av hans absolut sämsta banor. Det kommer bättre ställen för Ducati, det kommer bättre för Dovizioso. Ta bara, nu är det en race i helgen igen i Jerez, men ta sen. Sen kommer tre raka race med Bruno, Österrike, Österrike. Han skulle kunna vinna alla de tre.
Mm. Ja, spännande tanke. Jag är helt med på din känsla där med positivt att lyfta Dovis insats i helgen. Har du en kvar, säger du sen, eller?
Ja, men jag har en kvar och jag vet att nu kommer jag gå in lite på nästa punkt. Så det får bli en liten... Först tar jag det positiva och sen så går vi in på nästa punkt.
Mm.
Är du med på det?
Ja.
Då måste jag ändå... ta fram Marquez körning. Från varv 5 till han kraschade. Den körningen där, det är nog det absolut bästa jag har sett. Faktiskt.
Från honom eller? Nästan ännu längre generellt.
Ja. Det såg ut som att innan han kom i fatt den absoluta tätklungan där, precis bakom Quartararo. Det såg ut som att det var motor 2 cyklar som han körde mot. Det var ju helt galet vilken fart han hade.
Mm. Jag är med på vad du menar. Det var inte en fråga om man skulle passera eller hinna fatt, utan det var när han skulle vara i kapp och förbi de framförvarande.
Ja, det var det. Och han hade ändå på något sätt lärt sig också av misstaget han gjorde i Argentina för ett tag sedan, för några år sedan, två år sedan, när han körde på Aleixis Berger och han hade kontakt med Rossi, och det var lite för mycket liksom.
Han körde mycket mer vårdat i söndags.
Alltså han väntade ju några svängar innan han körde om på vissa ställen. Det var en omkörning som jag tyckte var tajt, och det var den på Dovi. Det var den som var tajt in i sista svängen. Dovi fick räta upp lite grann, för Marcus kom ganska sent. Han bestämde sig nog rätt sent att han skulle köra förbi det. Men det var inte kontakt, och det var nog den enda. De andra tycker jag var helt clean. Och som sagt, farten som han hade var ju helt otroligt.
Mm.
Han körde väl om 16 persen och liknande. Han låg väl ner på 19, det tror han låg. Körde upp sig till tredje. Och tog in 3 sekunder på Quartararo i ledning.
Ja, det var en magisk uppkörning. Och så ja, fick ett abrupt och tråkigt slut. Så kan vi ju säga.
Ja, men körningen, det måste vi lyfta. Jag måste lyfta åtminstone till absolut bästa jag sett. En utav dem.
Mm. Ja.
Så nu tar vi nästa punkt.
Då lyfter vi det till nästa punkt som du säger.
Och då är det inte lika positivt.
Nej, för det är Marc Márquez vi måste prata om. Såklart, storstjärnan med regerande världsmästare, fullt återställd efter sina operationer och precis så hungrig och så snabb som vi kunde förvänta oss inför säsongstarten. Så såg vi honom här under helgen.
Ja, det såg vi. Han var ett steg vassare än de andra, även på träning. Inte på kvalet. Just under ett varv så sa han själv i intervjun att Yamaha-förarna såg ut att kunna arbeta däcken lite bättre. Fick inte till det där, men han var ju bara någon tiondel efter på kvalet, så att det var inte mängder av tid direkt. Men racepace-mässigt såg det ju superbra ut. Och som vi sa i racet såg det ju också jättebra ut fartmässigt.
Men som du var inne på här då, en fantastisk körning, en inledning med den här första framhjulsläppet där efter 5 varv som var under den perioden han försökte bygga upp en liten lucka, men där Vinales hängde på bakom då med det här mjuka framdäcket. Och den där avåkningen gjorde ju då att den tvingade ju honom till den här uppkörningen där som gick rasande fort och som på något vis, i alla fall när vi såg racet, eller när jag såg det, så tänkte jag att ja, kommer han ifatt nu Vinales? Nu har han ju ändå några varv på sig att ta honom och passera, och sen kändes det som att Quartararo, han väntade ju mer eller mindre för att se hur nära Marcus kom. Vi vet inte om Quartararo hade någonting mer att ge, men jag ställer mig frågan till om Marcus verkligen hade siktat på en första plats i det här racet efter första incidenten. Jag tror inte det.
Nej, det tror inte jag heller. Och det var ju inte rimligt heller. Det var ju 4 varv kvar när han gick omkull i den här highsiden ut i kurva 3. Och då var det ju luckan också fram till Quartararo en 4-5 sekunder, och det kör han inte i kapp på Quartararo, och det gör han inte, utan det bästa han kunde blivit i racet var ju 2. Men jag kommer ihåg inledningen på racet när han har gjort det där misstaget. Vi höll ju stenkoll på det där avståndet som var fram, och då var det runt 9 sekunder någonting låg han efter ledaren i det läget. Och då var det ju Vinales, sen så tappade ju Vinales tempo och Quartararo gick förbi. Och Marcus fortsatt stadigt ta in tid hela tiden.
Ja, men frågan är sen då, hur het ska man vara då som förare i det skedet när han väl gör... Jag kan faktiskt inte säga fortfarande om jag är säker på vad det här misstaget berodde på i slutändan. Men känslan var ändå att det hade kunnat gå och vara lite mer defensiv för Marcus del. Han hade ju ändå farten och hade några varv på sig att förbereda en omkörning utav Vinales som jag är övertygad hade kommit förr eller senare.
Ja, det är ju...
ja, misstaget kom. Det blev ju riktigt tråkiga följder med det här överarmsbrottet för Marcus del.
Ja, men måste också komma ihåg att Marcus kör på det här sättet. Han kör på det här. Han har närmare till gränsen än alla andra förare. Vilket gör att han går över den här gränsen ibland. Och i min värld så är det inte riktigt ett misstag det han gjorde heller. Man kan hävda att det är ett misstag när man går omkull. Men ett misstag för mig, det är när man bommar inbromsningen, försöker hämta hem spåret, tappar framhjulet eller kör på någon. Eller, det är ett misstag för mig.
Lite som hans bror gjorde där tidigare under helgen, det här kraschen i kurva 8.
Ja, exakt.
Ja.
Han kommer lite snabbt in i svängen, kommer lite utanför spåret och går omkull. Det här var inget sånt misstag, utan det här var en konsekvens av att han laddade hårt helt enkelt. Han var nära gränsen hela tiden, han gick över den här lilla gränsen. Men jag vill inte kalla det ett misstag, riktigt.
Vi mer, inne... mer att det ingår i spelet. Att
ja, exakt.
Så blir det.
Ja, så blir det när man ligger nära gränsen. Mm. Då blir det så här. Och jag vill inte som sagt säga att det är ett misstag, men vi var inne på under sändning där också och jag tittat på det noga nu efterhand. Var han på kurpsen? Var det det som gjorde det? Tittar man då på bilderna precis tiondelen innan det händer, så ser man att Vinales ligger längre upp på kurpsen än vad Marquez gör. Tittar man från varv nummer 2, som jag också har gjort, då ligger Marquez jättelångt upp på kurpsen i den svängen. Så det betyder ju att det var hans vanliga linje. Att han åkte omkull på kurpsen, det var inte det som gjorde det helt enkelt. Utan det var att han laddade för hårt. För ibland har man ju sett det förare som går upp på kurpsen och tappar fram hjulet. Eller som Lorenzo gjorde på Sachsenring för några år sedan. Han var uppe på kurpsen och gick omkull. Då är det ett misstag.
Ja, nej, vi vet ju också, jag tror faktiskt att det är Jerez också, där Marquez för några år sedan använde insidan i kurva 5 rätt mycket för att få fart ut på rakan. Också upp över kurbsen där.
Ja, och det är bra fäste på kurbsen, det vet vi ju. På Jerez är det det, så att det var inte det berodde på. Det berodde på att han laddade för hårt. Han var för nära den här linjen. Det är sånt man får räkna med i racing, sånt som händer.
Min erfarenhet är också att när däcken har gått ner sig mer, då har man ännu mindre marginal. Ja. Från när det släpper till att man faktiskt kraschar.
Ja.
Så att kan ju också spela in att det var ett par varv kvar och han hade gjort den här uppkörningen då.
Som hade säkerligen tagit med på däcken än för de andra. Ja. Absolut.
Men du, det här med följderna då, vad innebär det här för Marquez del fortsättningsvis? Och vad har det inneburit redan under veckan här nu då i media?
Ja...
Kanske blir två punkter igen.
Delvis här. Vad som har hänt med Marquez fram till dags datum. Det är alltså onsdag idag när vi spelar in det här, onsdag förmiddag. Och det som har hänt är att han lades in på observation då i Jerez under söndagsnatten. Flögs till Barcelona på måndag förmiddag. Sen bil vidare, transport då till det här sjukhuset där Xavier Mir, doktor Mir, där han arbetar i centrala Barcelona. Opererades där tisdag morgon. Och allting hade gått bra. Man var ju lite orolig för den här nerven som sitter, som har vållat så stora problem för många andra förare som har slagit av överarmen. Men det var ingen skada på den överhuvudtaget, utan man helt enkelt skruvade ihop överarmsbenet. Och nu ska han ju vara kvar på sjukhus upp till 48 timmar. Det brukar ju vara standard, han har ju varit nedsövd sådär. Så att race i helgen, det blir du definitivt inte tal om. Nej, och vi har inte fått någon prognos
igenom,
heller.
Nej, och vi gick ju igenom redan på söndagen där när vi hade avslutat sändningarna, så kollade vi ju lite grann på den typen av olyckor. Och det är inte en vanlig typ av fraktur, inte i roadracing-sammanhang. Och ganska lång läkeperiod, i alla fall om man pratar vanligt folk.
Ja. Och det är ju inte, vi har ju sett några benskador. Rossi har ju kommit tillbaka från en benskada 2 gånger ganska snabbt. Men det här är en annan typ av skada, för jag sitter på armarna och armarna måste du ha. Ett ben går att köra runt på något sätt, men det går inte att köra runt en arm, för du måste ha den när du bromsar och accelererar. Det här är ju höger dessutom, så att det kommer ta längre tid än en vecka.
Frågan är då hur lång tid, för det är komprimerat race-schema. Tittar vi på kalendern här framöver, så är det ju dubbelhelg nu i Jerez och sen en vecka ledigt. Sen är det Tjeckien och därefter dubbelhelg på Red Bull Ring. Och de 3 veckorna ligger ju dessutom intill varandra. Därefter litet uppehåll då till 13 september.
Ja, alltså han, innan operationen så siktade de på att vara tillbaka till 9 augusti i Brno. Det vill säga efter operationen till FP1 så är det 17 dagar. Det kommer inte gå. Det har jag extremt svårt att tro att det ens är på kartan faktiskt. Jag tror att han kommer missa 5 race. Eller 4 till då med den nollan som han nu hade. Och kommer tillbaka till Misano. Det är min gissning.
Och då är det 13 september.
Då är det 13 september. Då har det gått då 7,5 vecka cirka. Efter skadan. Det känner jag är rimligt. Men vem vet, Bruno tror jag inte på. Kanske någon av det här ringracen. Men det mest rimliga är ju att han tappar 5 race. Eller, ja.
Nolla plus 4 race. Och då fattar vi ju alla vad det innebär för mästerskapet. Hur det öppnar upp för andra förare redan under racer på Jerez.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så märktes det ju, som du sa där inledningsvis, med Quartararos attack framåt. Det var ju redan innan Marquez hade kraschat. Men alla inser att det här är ju plötsligt helt vidöppet. För Marquez har ju varit den absoluta favoriten.
Mm. Ja, men så är det. Det är inget att snacka om.
Hur ser man på mästerskapet då? Jag tycker personligen att det är tråkigt. Vi har inte nämnt Rins olycka med ett ord ännu. Men det är alltså Marquez med sin överarmsfraktur. Det är Rins med ganska svåra skador på nyckelbenet och urled och så vidare. Och sen Crutch då, som vi var inne på, med båtbenet. Tre utav de förarna som ändå figurerar i toppen och vinner race med olika jämna mellanrum.
Och alla tre hade ju varit där i den klungan med Paul Espargaro som blev sexa. De hade ju varit där.
Men känslan för mästerskapet blir ju lite så här, för mig, lite punkterat direkt här. Ja. Samtidigt som det är spännande och öppnar upp möjligheter för andra, för något annat scenario, så är det ändå att jag vill ju se alla toppförare vara med och slåss. Så är det.
Det vill ju också, och jag håller med dig. Det blev lite luften ur på något sätt. Det håller jag med om. Rins där på träning, den kändes också så där tråkig. För Rins var verkligen riktigt, riktigt snabb. Alltså. Riktigt snabb. Han skulle mycket väl kunna varit med och utmana om andra platsen till och med. Jag tror inte han hade direkt för Quartararo, men definitivt en andra plats som Vinales nu tog. Nej, men det har varit jäkligt mycket snack om det här. I början på veckan i utländska medier, Italien bland annat, Spanien. Och framförallt då på Twitter efter en artikel som GP1 skrev, och han har Paolo Scalera som är deras, han äger väl hela det där tror jag, eller ja, han jobbar åtminstone, och han var inne på det att det tappar lite, mästerskapet tappar lite i värde när den bästa inte är med. Det var han inne på. Och så har han ju fått hur mycket mothugg som helst, och det har varit Simon Crafar som alltså jobbar för Dorna, även kommentatorerna på MotoGP.com har gått in, och så har det varit en massa snack om att så är det inte alls, och dumförklarat honom och sådana här saker. Och när det precis hade lagt sig, då gick Alberto Puig ut igår och sa exakt samma sak.
Han gillar att sticka in.
Ja, han gillar ju verkligen att hälla på lite tändvätska sådär. Och ja, han sa det, att jag tror inte att de andra förarna tycker att det här är så himla roligt i princip, och det, ja, om inte den bästa är med, som har vunnit 4 titlar i rad och 6 totalt och sådär. Så nu är diskussionen uppe igen då om hur man ska se det här mästerskapet.
Men för mig i grunden så är det absolut så att jag vill ha alla toppförare med. Sen med alla år i de här sammanhangen så är ju också det här, det är ju en del i spelet. Alla ska, man måste ju hålla sig på hjulen, så är det ju. Eller man måste inte hålla sig på hjulen, men skador,
det här mästerskapet, MotoGP, road racing, motorcyklar, det handlar om så pass mycket mer än att bara vara den snabbaste på banan. Det handlar om att ta sig i mål, det handlar om ett bra team, det handlar om att vara kylig i rätt situationer. Det handlar om så extremt mycket mer. Jämför med Formel 1, vad hade konsekvenserna blivit? Det hade blivit att han var banan lite grann, kommit upp en sekund senare i kurva 4 och sen kanske han hade kört av framvingen i kurva 3.
Ja, ungefär
det är så. Konsekvenserna. Mm. I MotoGP så biter det tillbaka. Och nu är han skadad.
Ja, och vi har sett det här förr i historien också. Det är många av de absolut bästa. Något som jag drar mig till minnes långt tillbaka i för sig, då, det är Mick Doohan som bröt benet illa på Assen där 93, 94, 92 var det kanske till och med. Wow, länge sedan.
Ja, nej, men tar vi den till exempel, då bröt han ju benet. Han var ju helt överlägsen den säsongen 92, bröt benet på Assen. Och till slut var det ju Rainey som vann det året 92. Men man kan ju fortfarande inte se Rainey då som inte en värdig vinnare. Det är klart att alla som vinner årets mästerskap kommer vara en värdig vinnare, för de har gjort det lite bättre än de andra. Tar man flest poäng, då vinner man. Enkelt.
Mm. Det är det som är skönt med den här. Det är ingen bedömningssport.
Det är ingen bedömningssport. Jag tycker inte om bedömningssporter. Det här är svart eller vitt. Mm. Flest poäng efter säsongen vinner. Och prata om att han var skadad. Ja, han pressades till misstag. Människor gör misstag. Marcus gjorde ett misstag. Han får betala dyrt för det. Men räkna inte bort honom. Gör aldrig det med Marcus. Det går inte.
Nej, det finns ju fler exempel på de här skadorna som har skett under säsong. Rossis benbrott 2010.
Ja, och ska man då se Lorenzo då som mästare 2010, ska man se det då som inte värdig. Det är klart man inte kan göra det. Jag har många exempel till här. Jag har, som du sa, den första jag kom också tänka på, det var just Rain i 92 när Doohan skadade sig. Men då kan vi även ta Swans 93 när Rainey skadade sig och blev förlamad. Det var också en sån här säsong där Swans hade inte vunnit det mästerskapet om Rainey hade varit hel. Vi har Krivil 99 när Doohan skadade sig, för övrigt nästan på samma ställe där Marcus gick omkull på. Det var det som förstörde Doohans
karriär. Det blev slutet på karriären.
Det blev slutet på karriären där för Mick Doohan efter en krasch där på träningen. Och då gick Krivil upp och vann mästerskapet. Vi kan ta Hayden.
Året efter skadade Krivil handen.
Ja, då vann Roberts.
Då vann Roberts.
Hayden 2006. Ja, Rossi så gick sönder flera gånger. Laguna Seca till exempel. Men, vad jag vet, så gjorde Rossi ett eget misstag. Första varvet eller andra varvet eller vad det var för
någonting. I Valencia, ja.
På Valencia. Och Hayden hade flest poäng när man summerade. Och sen var det just då som du sa, Lorenzo 2010. Vi kan ta Lorenzo 2012 också för den delen. Stoner skadade sig illa. Stoner vann ju 2011, Honda var helt överlägsen. Skadade sig under 2012 års säsong i Indianapolis. Ja. Missade 2-3 race.
Världens längsta flygfärd tror jag.
Det kan man säga. Det var en riktig, riktig flygfärd.
Ja, det
och det gjorde egentligen att Lorenzo vann 2012 också. Vi kan ta Marquez 2013. Pedrosa, Lorenzo skadade sig.
Båda två, ja.
Båda två, nästan samtidigt. Där Assen, den här berömda som Lorenzo gjorde, blev femma där, kom till Sachsenring, skadade sig på träning, var borta något race.
Och Pedrosa också på Sachsenring.
Jajamensan. Så då kan vi ta den också. Vi kan ta Lorenzo 2015, när han fick hjälp av Marquez, enligt vissa tyckare, mot Rossi.
Ja.
Det finns många exempel.
Din slutsats i det här blir ju att den som vinner mästerskapet är naturligtvis värdig mästare. Eller hur?
Så är det.
Ja, många exempel som sagt. Och den jämförelsen där med annan racing är ju som du säger att på två hjul, föraren är väldigt utsatt. Så är det ju, det kan vi konstatera.
Det kan vi konstatera, ja. Men sen har jag tittat lite till här. Ja, vi antar att säsongen är 13 race. Det är så som det är planerat. Och vi sa precis att vi tror att Marcus missar 4 race till, det vill säga 5 totalt. Skulle under ske, det kan ske under, men vi vet inte helt enkelt. Först och främst, hur många poäng kan de ta ihop på de här 5 racen?
Du menar andra förare?
Ja, exakt. Marcus kommer ha 0 om han inte kör.
Mm.
Det är uppenbart.
Mm. Nej, men andra förare. Eller tänkte du på någon speciell förare?
Nej,
där?
Nej, men jag tänkte bara på i mästerskapet. Hur många poäng kan de ha kommit ifrån med, tror du?
Det kommer inte vara lika tydligt, tror jag, en förare som vinner race, utan jag tror att det kommer att vara en blandning med förare. Men Du nämnde
och då tar de ju poäng av varandra. Ja,
precis, så då drar de inte från lika mycket här. Men jag skulle säga att en förare som lyckas bra under den här perioden då på fem race har kanske kört in 100 poäng.
Mm.
Det är min
ja, det kan nog stämma. Jag tittade bara några år tillbaka här. 2015, nu tar jag efter fem första racen. Det är så jag räknat, det är olika banor vi kör nu och sådär. Men de första fem racen. Rossi ledde 2015 års mästerskap med 102 poäng. 2015. 2016 ledde Lorenzo på 90 poäng. 2017 ledde Vinales på 85 poäng. 2018 ledde Marquez på 95. Tar vi nästa förare då efter Marquez, då var det Vinales. Han hade skrapat ihop 59 poäng. Förra året, 2019, då ledde Marquez på 95 poäng då också. Tvåan hade skrapat ihop 87 poäng. Maxpoäng på de här fem racen, det är 125. Om Quartararo vinner samtliga fyra race som är då som återstår innan dess. Så 100 poäng är nog, det är nog ganska bra gissning. Jag tänkte mig så här, jag tänkte Dovizioso att han kan upprepa ta en tredje plats. Och sen så vinner han tre raka.
Då är han uppe på 32 plus 75.
Det är 107.
Mm.
Jag tror att där någonstans, mer än så, tror jag inte riktigt att någon kan skrapa ihop.
Nej, det skulle jag också säga.
Det tror jag blir svårt faktiskt. Men säg runt 100 poäng. Tittar jag på förra året här, då var ju Marquez helt överlägsen. Och så lägger vi andra faktorer åt sidan. Och då tänker jag på att Marquez kommer komma tillbaka halvskadad kanske. Inte kört så mycket, Quartararo har fått en säsong till under bältet och sådär. Vi tar bort de faktorerna tills vidare. Så tittar vi på de sista åtta racen, för åtta race kvarnan kommer tillbaka. De sista åtta racen förra året så tog Quartararo 100 poäng. Marquez tog 190 poäng. Det vill säga att Marquez tog in 90 poäng under förra året. På de sista åtta racen. Det är inte 100 poäng. Det räcker
nej,
inte.
Nej.
Tar vi på de banorna som återstår här nu, som vi ska köra på?
Det är alltså Misano, det är Barcelona, det är Le Mans, Aragon och Valencia två gånger.
Mm. Tar vi de banorna förra året, då har Marquez 200 poäng, för han vann samtliga de racen. Enkelt räknat. Quartararo i sin tur, han tog 130 poäng på de åtta banorna. Det vill säga att då tar Marquez bara in 70 poäng. Det räcker inte.
Nej.
Min slutsats är att om ledaren i mästerskapet efter fem race har 100 poäng, då vinner inte Marquez mästerskapet. Enligt statistiken.
Nej, det låter ju, och då har du ändå, som du säger, inte tagit hänsyn till det här med hans form efter comebacken.
Nej, det har jag inte gjort.
Nej. Ja, det låter ju högst rimligt. Och jag tänker också att det ska till en bra inledning för någon före. Då vi ligger ju bra till med de här banorna.
Och vi vet att han är stabil.
Ja.
Men räkna inte bort Quartararo. Han blev tre på Red Bull Ring förra året efter Marquez Dovi. Och så högt trodde vi inte en Yamaha-förare kunde komma på den banan. Så att vem vet hur det här kommer sluta egentligen. Men det kommer bli, kommer Marquez tillbaka till race nummer 6, då kommer det bli tufft. Men det är klart, har ledaren 70 poäng och så kanske Marquez hinner köra in, han kanske kan göra back till sista Red Bull Ring-racet och köra in så att han kan bli 5, 6, ta 10 poäng. Ja, då är man nere på kanske 60 poäng. Då är det, då skulle det kunna gå.
Jag skulle säga det här kan ju faktiskt göra att han, att Marquez då känner lite press på att komma tillbaka tidigare än vad han borde just för att,
ja,
just för att rädda poäng.
Men då är det ju så här, han gjorde ju två ganska grova misstag i första racet. Då får han göra noll misstag resterande säsong.
Mm. Ja, intressant läge
inte,
i alla fall.
Nej, det ser inte ljust ut.
Det ser inte ljust ut för Marquez, det kan vi konstatera. Och,
men nästa sak då som jag tänkte på. Vi såg Dohans krasch 92. Den höll på att kosta han karriären. Dohans krasch 99 kostade han karriären. Rainys krasch 93 kostade han karriären. Rossis krasch 2010.
Efter det var i alla fall ingen mer titel efter.
Efter det så var det den eran slut. Är detta end of an era?
Det var en tung fråga. Jag spontant så Marc Márquez är så stark fartmässigt och med den konkurrens som är nu, så nej, jag skulle inte vilja säga slutet på eran. Kanske slutet på, om den här säsongen utvecklas så att han inte tar en titel i år, då kan det ju gott, jag tror inte vi får se den här sviten med titlar fortsättningsvis. Det tror jag inte. Inte heller med tanke på Quartararos fortsatta utveckling och så vidare. Så nej, på så vis kanske mer likt det som skedde för Rossi då 2010 än ja, det är ingen krasch som ändrar hans karriär på något sätt. Det skulle jag inte säga.
Nej, men är det slutet på hans
suveränitet?
Ja, exakt.
Ja, som det har sett ut de senaste åren så finns det en chans för de andra, eller en risk för honom, att det kan vara så.
Mm. För nästa år, då är Quartararo på fabriksmaterial. Han har inte varit svagare nästa år.
Nej, det som talar för Quartararo i den jämförelsen, det är också den här hur snabbt den har tagit sig in och hur få misstag han gör. Ja, Marcus kör exakt närmare gränsen hela tiden.
Och då har vi ju sagt hela vintern.
Och han har alltid legat högt i kraschstatistik, Marcus.
Ja.
Så att det har vi, tror jag, pratat om flera år, att största risken för Marcus, det är ju en skada. Den kommer förr eller senare med den körningen som han har.
Mm. Ja, för han ligger närmare gränsen än vad de andra gör. Och det gör att han är bäst, snabbast. Men det betyder inte alla gånger att man vinner ett mästerskap.
Nej. Nej, får vi suga på den där ja. Vad tänker du själv?
Nej, jag tänker väl ungefär likadant, att det här är Marcus och jag räknar inte bort honom från titlar de närmsta åren. Men jag undrar vad detta gör för hans inställning till det här. Det är inställning till racing, inställning till att ta de här sista riskerna vid de här. Han kanske, jag tycker man såg det i den uppkörningen han gjorde, att han har blivit smartare de senaste åren bara. Jämför med Argentina återigen. Det var en totalt rasande och körde på allt och alla.
Jag trodde du skulle säga något annat. Skruva lite vid tinningen här.
Ja, men han var ju inte det nu. Utan nu körde han klint, snyggt, med precision och tog sig förbi. Och de andra hade ingenting att sätta emot. Det var Miller som satt emot i en sväng. I övrigt var det ingen som satt emot. Så han har utvecklat det. Men frågan är vad den här skadan gör. För vi vet det att, vad är det man säger? Det som biter på en människa, det är när det svider i skinnet eller svider i plånboken.
Ja, då är det första som gäller för Marcus i det här fallet.
Det är ju det.
Kontraktet är klart.
Det är ju det.
Ja, det kanske är den värsta, och det är den värsta delen kanske.
Det är det nog.
I den här sporten.
Ja, att det gör nog ganska ont. Jag såg bilder på honom där när han var på väg till sjukhusen, att det såg så där ut. Han var ganska besvärad, tror jag det, med en bruten överarm som inte fixade den. Så klart det gör ont. Och frågan är om det här kommer påminna sig från honom eller till honom, för att ta de här sista, absolut sista riskerna.
Ja, och då hämmar ju definitivt hans körning.
Det gör ju det.
Kommer det göra?
För han måste ligga den här nära gränsen för att vara så pass överlägsen. Visst, han kan trappa ner lite grann och vara lika bra som de andra.
Ja, det här ger en hel del att tänka på.
Ja, det gör det. Det gör det.
Och för de övriga förarna också, och teamen. Det är många nu som jag tänker så här, nu kan vi ta den här lilla biten extra av kakan.
Exakt, precis så är det.
Det kan bli en bra säsong av den anledningen.
De kan flytta fram sina positioner lite, några av förarna. För jag är helt säker på att det här i vissa förares ögon så blir det liksom som en extra motivation. Att nu äntligen har jag chans att vinna.
Mm.
Även fast man inte vill tänka så som förare eller kombatant så att säga. Men Dovi, jag är säker på att han lyfter sig. Quartararo, Vinales, alla de här tre som tog pallplats nu. De känner att alla de tre är närmare titeln än vad de var för en vecka sedan.
Säkert. Du, ska vi blicka framåt mot kommande helg, ja, tycker du?
Ja, vi gör det.
Mm.
Repris.
Det är repris, ja. Och då kommer ju min första tanke, har vi sett det här någon gång förut med dubbelrace på samma bana? Det närmsta jag kommer att tänka på, det är bara de här testerna som sker efter racehelgen på måndagar när det alltid går snabbare. Av den anledningen så är jag riktigt spänd på den här andra racehelgen. Och särskilt som att väderförutsättningarna ser ut att vara något liknande också.
Ja, tror du någonting kommer förändras då?
Resultatmässigt, fartmässigt.
Mm.
Jag tror ju, vi var inne på det under helgen här som gick. De före som har, nu är det ju väldigt tätt tidsmässigt hela fältet. Det är en sekund drygt som skiljer hela fältet. Det är alltid lättare att förbättra. De som kör lite långsammare i den här, de har ju lättare att förbättra. Så möjligtvis att det blir fler förare som ligger tätare. Och några, som du säger, ser ökade chanser till bra resultat. Förhoppningen är att det blir ett tätare och jämnare, ytterligare jämnare race faktiskt för mig. Jag tror att det kan bli så.
Ja, jag tror inte det.
Berätta.
Jag är tråkig, men jag tror inte det. Jag tror att Quartararo och Vinales kommer vara i en clash för sig. Sen tror jag att det kanske blir tätt där bakom. Om Rins kommer tillbaka, kommer han vara där. Crutchlow, kommer han tillbaka, kommer han vara där. Dovi såklart, Miller, Bagnaia. Rossi kan, om det stämmer för honom, ta klivet upp dit, Morbidelli. Men jag tror inte att någon lyckas göra en sån förbättring för att kunna ro på de två i täten.
Stor fördel Yamaha i så fall då?
De två Yamaha-förarna.
Quartararo och Vinales.
Ja, jag tror det. Jag tror det i alla fall att de andra kommer ha svårt att komma ner i det tempot som de har.
Mm.
Däremot så tror jag att det kan bli en annan segrare. Återigen, jag tror fortfarande på Vinales. Jag gjorde det inför helgen. Jag tror fortfarande på att han kan blixtra tillbaka här. Jag tror inte han är nöjd med det här resultatet som var i söndags. Jag tror han är framför kamerorna helt okej. Men riktigt förbannad när man inte ser honom.
Men dåres envishet, hävdar du att
ja,
det är
exakt.
Så?
Ja, exakt. Precis så är det. Även fast jag är superimponerad av Quartararo, och vore kul om man vann ett race till.
Ja, jag har väldigt svårt att tippa den här utgången på andra helgen. Men tittar man på tiderna, som du säger, det var ju en klar överlägsenhet från Quartararo till slut. Det var den stora luckan. 4,6 sekunder blev det till slut till Vinales just.
Ja.
Dovi sa att han gjorde precis så mycket han kunde.
Jag tror inte han kan göra mer.
Nej.
Jag tror Vinales dock kan köra in sig på det hårda framräcket redan från början. Så man inte, för det är lätt att låsa fast sig vid att nej, men det mjuka känns bäst över ett varv och det är det jag vill köra racet på. Och sen så försöker man hela tiden förbättra det och tror att det ska gå. Men sen så visar det sig i slutet av helgen att det går inte. Jag tror att om han börjar på det hårda framdäcket så blir det bättre för hans del. Och jag tror att han har nog lärt sig den läxan, tror jag. Och då kan vi se att han kan förbättra sig mycket. Men jag har svårt att se att någon annan ska kunna förbättra sig så pass mycket så de hänger med i Quartararos tempo.
Ett namn som vi inte har nämnt alls, som jag lite tappar bort här också, som kraschade ur racet. Juan Mir skulle kunna vara snabb och med i den här, åtminstone i gruppen bakom Yamaha-förarna.
Ja, men exakt. Bakom där tror jag det kan vara tätt.
Mm.
Rins med, kommer han vara där. Crutchlow kommer vara där om han är med.
Kommer teamen ha samma upplägg då till den här andra racehelgen? Är det samma procedur här från FP1 till helgen igenom?
Ja, i stort sett kommer det ju vara det. Men det finns säkert saker och ting som de har lärt sig här under första helgen som de gör lite annorlunda. Förbättra vissa saker. Ja, det finns lite att jobba på. Men det blir intressant att följa och se vad detta har med farten. Vad som kommer hända med farten. Ja. Jämfört med förra helgen.
Jag tror i alla fall att det går att kapa. Jag tror att man kommer kapa lite grann på poletid. Jag tror att det går att kapa aningen på racetid också. 41:23 höll Quartararo på den här gången. Sen behöver han ju inte göra det om han har, skulle han ha luckat andra racet, så klart han inte. Det spelar ju ingen roll. Men,
nej,
men det kanske visar den här utvecklingen i alla fall som normalt sett sker.
Vi har inte sett hur snabbt Quartararo kan åka. Vi har sagt den som ligger i ledning, den visar inte hur snabbt den åker. Så är det ju.
Han hade inte sånt behov den här
nej,
gången.
Nej, han hade inget sånt behov överhuvudtaget. Så att Quartararo kommer definitivt kunna åka snabbare. Och jag tror att den enda som kan hänga med, som har rimlig möjlighet att hänga med i det tempot, är Vinales.
Nästa race är ett par dagar bort bara.
Ja, så är det.
Är du laddad?
Ja, det ska bli kul. Nu är vi på motor den här helgen. Vi är sport motor, ingen Formel 1 i helgen. Så vi får kanalen för oss själva.
Mm, det blir fullt fokus på MotoGP. Jag tycker det ska bli kul. Man får försöka jag kan inte låta bli att tycka att det är tråkigt med skadorna, men det öppnar å andra sidan upp för fler förare i toppen här.
Det tillhör MotoGP, kan vi konstatera efter den här pollen, va?
Mm. Jag tycker vi kan avrunda med de orden, eller vad säger du?
Jag tycker det. Tillbaka på fredag, samma tid som för helgen, kommer lägga ut en sån här liten bild när alla tider, alla sändningstider, men i vilket fall som helst 9:45 FP1 fredag. Race start 14:00, uppsnack 13:25 söndag.
Tack för idag.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.